Christian Fex läste dikten En blommande kvist av den finlandssvenska poeten Jarl Hemmer. Den kommer från diktsamlingen Rösterna, publicerad 1914. Sedan hördes musik av Frédéric Chopin och det var pianisten Fasil Say som spelade hans Nocturne nummer 20 i cis-moll.
Och det berättade Ann Lingebrandt som är producent för dagens dikt. Nu är klockan 12.
Ekonyheter. USA:s militär bekräftar nu att 700 marinkårssoldater ska skickas till Los Angeles där de massiva protesterna mot invandringspolitiken fortsätter, det rapporterar Reuters. Igår beordrade president Trump nationalgardet till Los Angeles. Roger Wilson är vår korrespondent på plats.
Ja, det här är soldater som ska i så fall sättas in här i Los Angeles i väntan på att nationalgardet ska bli fulltaligt här. Tidigare så har ju Donald Trump bestämt att man ska sätta in 2000 medlemmar av nationalgardet här i Los Angeles. Alla har inte anlänt hit. Så de uppgifter vi har nu är att de här marinsoldaterna kommer att anlända så tidigt som ikväll här i Los Angeles och vara kvar till på onsdag. Men vi har ju inte fått några kommentarer från Vita huset vad jag har sett ännu om det här, utan det är uppgifter i flera medier. Och om nationalgardet ändå tidigare har använts för att till exempel kväsa oroligheter i landet, så är ju armén tänkt för att bekämpa utländska fiender. Så om det här sker nu så är det en upptrappning från Trump-administrationens sida. Symbolvärdet skulle vara enormt.
Sa vår korrespondent Roger Wilson i Los Angeles. I Gaza uppges minst 14 personer har dödats efter att skott igen avlossats mot en folkmassa nära en matutdelningsplats idag. Palestinier som AP pratat med säger att det var israeliska styrkor och lokala beväpnade män som är allierade med Israel som sköt mot folkmassan. En man i 60-årsåldern har gripits på Arlanda misstänkt för att ha försökt föra sin minderåriga dotter utomlands för barnäktenskap enligt polisen. Mannen misstänks för vilseledande till tvångsäktenskapsresa men är inte längre frihetsberövad. Dottern har omhändertagits av socialen. Ekot Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Fortlöpande nyhetsuppdateringar även mellan Ekots sändningar här i P1 finns i appen Sveriges Radio Play. Nu är klockan 2:02. Måndag har blivit tisdag den 10 juni. Ska du kanske gå på salsakurs senare idag med Svante eller Boris? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen idag, alltså tisdagen den 10 juni. Jag som håller i sällskap i radion heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med en repris från måndag eftermiddag.
Frågan som vi ställde här i talkshow i förra veckan var om Greta Thunbergs politiska genomslag var större när hon uppträdde som talare inför generalförsamlingar och parlament, eller om det var större när hon inte ställde upp på spelreglerna och praktiserade civil olydnad. Efter att idag har funnits på första sidorna på New York Times och Guardian, vad säger du, Katrin?
Jag säger att oavsett om hon toppar nyhetssajter runt om i världen så kommer det ju tyvärr inte göra någon skillnad på marken i Gaza. Alltså människor kommer fortsatt riskera livet när de ska försöka få mat. Gisslan kommer fortsätta att vara tillfångatagen. Jag tror inte Gretas, det som händer henne, kommer göra någon som helst skillnad.
Nej, det är väl den dystra sanningen, ja. Förmodligen. Katrin, det är måndag och på måndagar och onsdagar så spelar jag ju snuttar av den enligt mig bästa låten som släpptes föregående fredag men som varken ligger på P4 eller P3 spellister. Det här är ett självpåtaget ok som många förmodligen med glädje skulle lyfta från mina axlar.
Men hur mycket ok är det?
Men någon måste göra det, det är så jag tänker. Nu dagens dilemma, otroligt mycket bra musik släpptes i fredags. Så mycket bra musik att jag inte kan riktigt välja, känner jag. Jag har aldrig sympatiserat mer med Jean-Paul Sartre än idag. Läste du Sartre?
Vi var väl tvungna att göra det i gymnasiet ändå. Ingick inte det?
Du frågar mig om det.
Ja. Alltså även på din tid.
Jag vet faktiskt inte om det gjorde det. Kommer du ihåg hur han såg ut, Jean-Paul Sartre? Lite som Woody Allen liksom. Och jag tror att det finns fler likheter mellan de båda än vad man kanske vill veta. Woody Allen, är han kanslad hemma hos dig?
Nej.
Nej. Tycker jag är trevligt. Jag tänker att Sartre var ju ihop med Simone de Beauvoir.
Men jag tycker hans senaste film var jättedålig. Ja, den här som utspelade sig i Frankrike. Jag var så irriterad när jag såg den.
Ja, och det var kanske därför jag inte ens kände att jag såg den. Jag ville behålla det jag kom ihåg som genialt av Woody Allen.
Ja, det var det inte.
Jag tänker att Sartre var ihop med Simone de Beauvoir, och jag tror faktiskt att historien skulle ha överraskat Sartre, för det känns som de Beauvoirs texter kanske har överlevt snarare än hans. Eller så är det bara min känsla, jag vet inte. Om 50 år, Katrin, vems förnamn kommer man komma ihåg när man refererar till podden Druid och Zimmermann?
Om 50 år, det sorgliga är att varken David Druid eller Katrin Zimmermann kommer vara ett namn på människors läppar.
Så blygsam. Det här är i varje fall vad jag väljer mellan idag. En ny låt av Fletcher, den heter Boy, där hon sjunger I kissed a boy och vet att hon därför kommer göra alla besvikna. Hon har burit på den här hemligheten, nu måste hon berätta, hon kysste en kille.
För att hon är gay.
Det finns ju många låtar, inte minst Katy Perry som I kissed a girl, och du vet Britney Spears och Madonna som kysser varandra och så. Men Fletcher är lesbisk och hon har sjungit massor om det och vänder alltså på det. Hon bekänner det inom citationstecken fruktansvärda. Hon kysste en kille. Alla kommer bli besvikna. En ganska kul take, en väldigt bra låt. Och sen Joy Oladokun som släpper det bluesiga Dear Maria idag. Om någon förtjänar uppmärksamhet så är det Joy Oladokun. Eller kanske Igla Cherry som går 100% in på Bryan Adams och 90-tal med sin nya låt Hate to Love. Lite oväntat.
Den vill jag höra.
Du förstår hur jobbigt det här har varit för mig.
Ja. Det är också någonting med att du återger små textanalyser av de här 3-4 låtarna som du väljer mellan. Utan att låta oss få lyssna på dem.
Och jag har dessutom valt ytterligare en som jag inte har pratat om. Det blir Moana idag. Lita på mig. Lita på mig. Lita på allt jag gör för oss. Bara lita på mig. Hit me up där så fort du har kommit loss. Bara lita på mig. Lita på allt jag gör för oss. Bara lita på mig. Lita på mig. Bort från allt det där som drog mig ner till en nivå så du skulle inte tro mig. När det tog fart, inte förrän stått och slog mig. Jag hade fått nog, jag var tvungen kutta. Vad säger du?
Att vi inte behöver någon textanalys.
Ett bra val ändå, eller?
Jag hade hellre hört Eagle-Eye Terry.
Okej, ja, vi har ju onsdagen på oss. Just det, förresten sa jag det. Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med Jonas Bonnier. Traditioner, Katrin, gillar du dem?
Mer och mer. Mm. Jag har på ålderns höst insett, ja, det får jag väl lova att motvilligt medge, att det faktiskt finns något fint med att återkommande göra saker med familjen till exempel. Det blir ju ett sätt att bygga gemensamma minnen, men det här är väldigt sent påkommet. Jag kan säga att fram till för några år sedan så skydde jag traditioner och tyckte att det var det mest underbara med att bo utomlands, att man var helt fri från förpliktelser.
Och det betyder ju att du är bra på att etablera nya traditioner snabbt.
Om eller du... det blir väl inga traditioner, tror jag.
Jag vet inte, men jag menar, ibland är det konstigt också att det är svårt att ta död på traditioner. Jag tänker på Kalanka på julafton som ju uppstod i en värld där det här var unikt och spännande att få se en tecknad film. Och nu undrar man varför man överhuvudtaget gör det där. Eller samma sak som att varje år...
Eller så kan man låta bli. Vissa av oss är på övervåningen när Kalle Anka pågår.
Jag tror att ratingmässigt, Katrin, så tror jag att det är väldigt många som ändå kör på med traditionen.
Man borde välja Kan du vissla Johanna istället.
Sen kan man också etablera nya traditioner. Vi har väl alla varit med om att man har gjort något kul med någon och kvällen har avslutats med att någon säger att det här gör vi om, det blir en tradition. Mm. Ja. Katrin, när någon säger så, väcker det lust eller får du mer panik?
Nej, men numera så är ju jag välvilligt inställd och så tänker jag att det är väl bra att någon har formulerat att detta ska ske igen. Ja. För då blir det lättare att ta det initiativet.
Sommarpratarna i P1 är ju en tradition som står stark år efter år, och på onsdag så kommer det avslöjas vilka vi ska lyssna på i sommar. Men förra året etablerade vi här på Talkshow en ny tradition, nämligen att samla vår Vi spekulerar i sommarpratare-panel som vi därför har bjudit in igen för att spekulera i vilka som ska eller borde sommarprata i år. Välkomna tillbaka till talkshow i P1. Emma Bovin från DN, Mats Kviberg, bland annat ägare till investmentbolaget Öresund, och Claes Defer, författare.
Tack så mycket.
Tack.
Skulle man kunna säga en kolumnist, en kapitalist och en panelist? Eller jag är alla tre lite upprörda då?
Nej.
Nej, det, vad säger Claes då?
Nej, det, alltså jag behöver inte gå igång på det så att säga.
Nej, skönt. Okej, Claes, ska vi, om vi börjar här, en kort summering av fjolårets säsong.
Nej, men fjolåret tycker jag var ett, nu minns jag det svagt, men jag kollar lite på dig om du kan sufflera. Det var ett mellanår förra året.
Det var ett mellanår.
Va? Så att, när vi går in i säsongen här nu, så är förhoppningen att vi ska ha några såna här riktiga håll-käften-namn.
Mm. Jag tycker alla säger att det är mellanår. Jag tycker det var jättebra förra året också, så att det, jag har inga problem med det året.
Och är det här mer en livsinställning, Mats? Du tycker alltid att det är jättebra? Eller?
Ja, lite tror jag att det är så, men jag vet inte, men det får andra avgöra.
Okej. Okay.
Vad är ett håll-käften-namn?
Stellan Skarsgård.
Du menar den här riktiga typen av A-listekändisar med internationell stjärnglans?
Ja, som jag hävdar har en stående förfrågan som liksom, okej, okay, nu kommer jag ner och gör det här pratet liksom.
Det är mer Hans som ringer och berättar att nu så ska jag prata igår.
Ja, men kanske att det finns en sån förfrågan, och så har man, jag tror i den typen av fall, tror jag är dialogbaserat väldigt mycket, som man kanske lite grann, Stellan skulle kunna funka nu, men då måste vi göra si och så. Jag råkar veta att ett prat är inspelat redan och varit väldigt tidigt i år. Det skulle kunna vara ett sånt namn.
Mm. Bara en sån teaser inför den kommande diskussionen. Emma, berätta, vem vill du höra i år? Om vi börjar med den som står högst upp på din lista.
Ja, nu kommer det bli dålig stämning. Men jag skulle vilja höra Yasin sommarprata. Eftersom, först så tänkte jag säga han Mohammed Yusuf, som har skrivit boken om Yasin, men sen så har jag fattat att han ändå inte får svar på de frågorna som alla har om Yasin, så därför så skulle jag vilja att Yasin berättar som det var om allt. Och sen så tror jag också att det skulle bli en väldigt rolig stämning kring det här sommarpratet. Det skulle bli liksom lite liv och
Rolig stämning. Hur kan du beskriva den?
Spännande stämning då.
Många kulturdebatter.
Lite som nu runt de här festivalerna som blev in. Det har ju ändå varit, jag tänker att det har varit en upptakt till det riktiga.
Claes, din nummer ett på listan.
Claes tittar på mig med en väldigt sårad uppsikt.
Nej, verkligen inte. Det var inte sårad, det var
kränkt.
Flörtig. Det var flörtig.
Oj.
Mitt första namn på listan.
Jag tycker det är väldigt roligt att Claes tror att han är flörtig och upplevs som sårad.
Och som kränkt.
Ja, som kränkt. Men, ja.
Jag skulle vilja att som en kommentar till ett av de mest uppskattade näringslivspraten någonsin, Jan Stenbecks, så skulle jag vilja att hans dotter Kristina Stenbeck pratade i år. Och då finns det ju anledning att tänka sig att både tv-serien, det tror jag kanske inte hon förhåller sig till så mycket, men det faktum att hon klivit in igen som ordförande i Kinnevik skulle kunna göra att timingmässigt att det skulle kunna vara så. Mm. Nu är det skillnad på vad man tror och vad man hoppas, men om frågan är vad jag hoppas så säger jag Kristina Stenbeck.
Ja, och Mats då?
Ja, jag tror att en fembarnsmamma är ganska tufft för henne att hinna med och göra ett sommar. Men rent generellt så tycker jag att förra året Cecilia Uddén var väldigt bra. Och det har hänt så mycket i USA, det har hänt så mycket i Mellanöstern och det har hänt så mycket i Ukraina i Ryssland. Så att jag skulle vilja se någon av de här duktiga journalisterna, Fouad eller Stefan Åsberg eller Samir i Mellanöstern.
Men du nämner bara SVT-korrespondenterna.
Ja, men Gina Lindberg då. Gina Lindberg skulle vara min dröm. Jag tycker hon är jätteduktig, skitduktig håller på att säga, men hon är verkligen duktig och kommer ut, trots att hon är på radio så tycker jag hon kommer ut. Och är hon ganska snygg.
Okej, okay. Ja, men det är ju tungt vägande skäl alltihopa. Emma, de här journalisterna, är det för mycket journalister som får på sommarprata?
Kan aldrig bli för mycket journalister.
Okej, okay. Jag frågade fel person helt enkelt. Jag tycker ofta att det kanske kan vara en synpunkt eller något sånt där. Och vem är mest trolig då? Vad säger ni där?
Truls Mörgård. Jag säger det nu snabbt så att inte Claes ska säga det.
Du har tagit Truls. Det här känns lite som det här Masked Singer, tycker jag.
Ja, det är ett mycket bra namn, ska jag säga. Det är ett mycket, mycket bra namn. Jag gratulerar dig till det namnet. Jag tror att poeten Isabella Nilsson kommer att vara svår att undvika år.
Jaha. Och varför?
Känner du att stämningen dog lite nu?
Kanske kräver en underrubrik.
Ja, men det beror på, alltså, varför skulle Truls på vingarna? Jag vet inte vad han håller på med. Men Isabella Nilsson är ju en väldigt, väldigt framgångsrik poet och författare som kom med en bok tidigare i år. Jag har skrivit en bok som heter Nonsens prinsessans dagbok, tror jag. Och tror jag ligger precis i linjen mellan den typen av person som håller på att bli exploderad och bli jättekänd i sin, om man läser poesi, såklart, i sin målgrupp, och därför tror jag att hon timingmässigt skulle vara sån här perfekt att plocka nu.
Vet inte hur den här kurtisen mellan dig och Emma går.
Nej, det går ganska dåligt. Du får åka på bilsemester med familjen själv och stanna här med Mats.
Mats, vad tror du då? Någon som du känner är trolig som de måste bjuda in och tillfråga i år?
Jag hoppas ju att det blir Gina Lindberg. Jag tycker hon är superproffsig för att vara en radiojournalist, men alla ni fyra betraktar jag som journalister, så att även om du börjar på gamla dagar och Jonas,
Att ändå betraktar oss som journalister.
Ja, men jag tycker att alla ni fyra tror jag ska göra ett bra sommar. Så att
Men sannolikheten att vi verkligen gör det i sommar är ju ganska...
Ja, du borde ju veta i sådana fall om det. Så du vet vi att det inte är Jonas.
Ganska liten.
Men jag har ett annat vad i en WhatsApp-grupp där jag rankar 30 namn. Och där är faktiskt du med, Jonas. Jag tror att det skulle kunna vara så att du pratar. Det skulle också vara lite din humor att sitta här och dribbla med oss på bästa sändningstid för att sedan veta svaret.
Är det du som har bollat in Jonas namn i den chattgruppen?
Ja, alltså, det är mitt namn. Han är på min lista. Jag kan lägga till dig också, Katrin. Ska det bli dålig stämning?
Hörrni, vad tror ni mest sannolikt kommer återvända? Är det någon som ni tänker, jag menar Mats, du pratade ju, konstaterade vi för väldigt många år sedan, det vore ju inte orimligt att man bjuder tillbaka. Vem kommer tillbaka? Vem borde komma
Emma
tillbaka?
Emma har ju sagt att hon inte vill att folk kommer tillbaka. Det räcker med en gång. Förra året så sa jag att Lill Lindfors hade 10 program när hon var 21 år gammal. Hon måste ju ha tagit aning, så hon måste ha varit förtjust i henne eftersom hon nu... fick invandrartjej dessutom. Det är väldigt otippat att hon fick göra 10 sommarprogram.
Alltså, hon var ju från Åland, så det är inte...
Finland var det väl?
Ja, det är inte Åland.
Jo, men jag vet, Åland är väl lika mycket svensk.
Medan ni spekulerar där, Emma, du tycker att det räcker med en gång? Man ska inte bjuda tillbaka folk?
Nej, jag tycker ju inte det. Det känns inte som att de flesta har 2 sommarprogram i sig. Men en som jag faktiskt tror skulle kunna komma tillbaka och som jag tycker vore rimligt att ta tillbaka i år är Greta Thunberg. Eftersom hon nu har bytt spår helt. Det vore spännande att höra om hennes nya riktning, särskilt efter idag då.
När hon säger att hon har bytt spår helt. Alltså, hon har inte börjat på KTH. Det är ju inte liksom, hon är ju aktivist. Hon har bytt,
aktivistinriktning.
Ja, men hon har ju inte bytt spår. Det kan du inte
men
säga.
Men hon har ändå blivit så här utskälld av många som var hennes fans. Det är sådana historier jag gillar också. När någon bytt spår blir lite jobbigare för vissa personer. Och...
Din tidning såg ju henne till chefredaktör en dag för 10 år sedan. Eller vad det var. Är ni stolta över det fortfarande?
Är jag nu en talesperson för min tidning?
Ja, det kan man väl.
Var försiktig nu, Matt. DN kan man inte kritisera hur som helst. Vi får inte sätta henne i en jobbig situation.
Men då undrar man ju om varken Mark Levengood eller Jonas Gardell kommer att sommarprata i år. För någon av dem brukar det ju vara.
De har varit med väldigt många gånger.
Det stämmer.
Claes, du brukar klagas på att det är för mycket storstad, det är för mycket media, det är för lite näringsliv. Vad klagar du helst på?
Jag tycker för lite storstad, för lite media, för lite näringsliv. Jag tycker allting utanför tullarna är absolut skittråkigt, så jag tycker det ska fortsätta på det sättet. Näringsliv tror jag för att det är väldigt många som får frågan och som inte har modet eller kanske ens har ett vettigt prat i sig och har den typen av självdistans. Däremot så är det så att det är ju alltid en tung ex-politiker, alltid en relativt gammal skådespelare och alltid en person från näringslivet. Och då tror jag som sagt att det är Kristina Stenbeck som kommer vara näringslivspersonen i år.
Och de andra då?
De andra tror jag, tror jag.
Förlåt?
Jag bara avbröt dig för jag kände att jag ville komma in och gissa rätt en gång till. Jag tror Johan Persson på före detta politiker. Fast jag hoppas inte på det, för jag tycker att man har hört de här som är nyligen politiker så himla mycket redan. Men jag tror ändå på honom.
Jag tror äldre skådespelerska, då tror jag Irene Lind.
Alltså, jag vet inte, Mats, jag är inte imponerad av det här, men alltså Mats, nu sprutar namn här, men du håller fast vid Gina Lindberg, eller?
Jag kommer inte ändra, men Henrik Berggren är väl en till som jag skulle vilja se, men han har vi gjort sommar tidigare, så det...
Ja, alltså...
Ja, det är väldigt många som har det. Jag har inte någon riktig koll. Det vet både Claes veta, men...
Om vad då?
Henrik Berggren har gjort Sommar.
Ja, det måste han ha gjort.
Ja, måste ha gjort. Ja. Ja, vi säger att han har gjort det.
Han borde ju vunnit Augustpriset också för den här Palmeboken. Det gjorde han ju inte, så självklart är det ju inte.
Du ser bekymrad ut nu, Claes. Är det någonting du har på hjärtat?
Nej, jag pratar med mig.
Jag pratar med mig.
Min relation med Emma som jag inte riktigt vet hur jag ska ta vägen. Det är jag försöker.
Men det här har jag spåra ut.
Jag vill säga några namn till. Jag tror att personer vi kan få se återkomma kan vara Marie-Louise Ekman. Jag tror även att Ola Larsmo kan vara ett namn som kan få prata. Jag tror till och med, jag tror också att Fredrik Hillesson på Novare kan få prata för sitt engagemang för Ukraina. Det tror jag är en sån fråga som har, så att säga, de har hållit på så länge med det här beredskapslyftet, så det skulle kunna komma.
Men det är väl bra näringslivsrepresentant.
Skulle kunna, precis. Och sen tror jag att en oldie but goldie som skulle kunna komma tillbaks, eller det skulle kunna vara Björn Schiffs.
Och jag tror gamla fröken Snusk.
Gamla fröken Snusk?
Ja, hon har ju bytt karaktär.
Just det. Hon är typ bara F nu.
Hon är F
hon,
nu.
Tror jag. Det skulle jag också gärna vilja höra.
Ja. Om en annan person då, det tror jag är Anders Arborelius.
Försöker du bara tävla?
Jag vill spotta ur med namn.
Jag känner också att ju fler du, namn du nämner, ja, ju fler rätt kommer du få. Det är så du tänker.
Jonas, det är väl, det måste väl ändå...
Men det måste det ju sättas i relation till antal namn man har bollat upp. Så det, att det blir någon form av procentsats här.
Så att det blir ett minus för varje namn man har nämnt som inte dyker upp helt enkelt. Mats, har du några fler namn som i skjortan?
Jag har skrivit upp i min kalender här, ja, i Gärdemans. Jag har en gammaldags kalender.
Men... med guldsnitt tror jag till
och med. Ja, det vet jag fast. Allt är inte guld som glimmar, men jag vill ju slå en slag för de här journalisterna. Jag tycker det är trots allt är ganska kul med proffsiga sommarpratare som skriver bra manus. Och dessutom har bettet att inte vilja skynda igenom sitt manus. En del pratar ju lite för fort och det gäller ju... säkert oss fem också, att vi pratar lite för fort så folk inte uppfattar, och äldre människor. Sen har ju Sommaren ambition att nå en yngre publik. Fan trott om det funkar. Men det var väl på tjatat om yngre publik i 50 år, men man ska vara glad att sådana gamlingar som jag sitter och lyssnar. Det spelar ingen roll, vi räknas väl också.
Ja, och sen står ju ålderspyramiden på sin spets så att det blir fler och fler äldre, så att det är ju positivt. För Sommar menar jag. Ja, berätta då, vad står det där i kalendern?
Jag har skrivit Victoria Dyring. Jag tycker hon gjorde ett jättebra program med eftersnack på det här Sverige och kriget. Och hon är ju en enormt skicklig journalist. Och sen har jag skrivit Johan Mattias Sommarström som också, han är med radio, det är inte tv.
Johan Mattias Sommarström är ju korrespondent på Sveriges Radio.
Ja, men du tyckte du var kränkt för att det var inte några... radiopratare. Men
jag tycker du har hämtat hem det med råge eftersom du har sagt Gina Lindbergs namn flera gånger.
Fem gånger tror jag.
Ja. Ja, det är två bra namn också. Får jag fråga, har ni ett förberett sommarprat någonstans i bakhuvudet? Vad säger du, Emma? Ändå? Ja.
Ja, jag har sagt att om jag någonsin skulle få den frågan så skulle jag berätta om min dödslista.
Oj, jaha, alltså vilka som är på den? Ja. Vilka du tycker borde dö?
Jag heter Emma Bovin och det här är min dödsbild.
Då får du vi tar livet av.
Och sen 25 000 namn senare, tack för ikväll, eller tack för idag.
Jag tycker att du, inte bara att du har ett sommarprat tänkt, utan du har även inledningen, hej Emma Bovin, ja. Och Claes, du måste ju också
men vänta,
ha
kan vi bara få stanna lite vid dödslistan. Vad är det man har gjort för att åka upp på dödslistan? Jag vill kanske inte att du ska droppa namn, nej, men ändå, är det personliga oförrätter eller?
Ja, det är personliga oförrätter.
Ja, men du måste ju säga något namn.
Nej, men jag vill också vara tydlig med att jag kommer inte att döda dem, jag vill bara att de ska dö. Men jag kommer inte ut för...
Men hur kommer det sig att du har dödslistor? Du ödar tid på människor du inte tycker om.
Det är starkt.
Det,
är
det, det skulle du aldrig göra, Mats. Eller?
Nej, Mats är större än så. Claes, du då? Har du någon som du liksom, något sommarprat som du tänker att det där skulle jag vilja ta en gång?
Absolut.
Ja. Och du har också en första replik. Hej, jag heter...
Nej, det ska jag inte säga, men jag skulle prata om Stockholm bara.
Ja. Och Mats, du har ju pratat, men det var ju väldigt länge sedan. Har du ett nytt sommarprat som
nej,
du känner?
Nej, du är... jag överlåter till er fyra. Jag tycker ni skulle vara jättebra sommarprat, men jag har min framtid bakom mig.
Hörrni, med denna kanonad av namn, jag säger inte att det var från er alla, men kanske från någon av er, så kommer ju något i varje fall bli rätt. Stort tack Emma Bovin, Mats Kviberg och Claes de Färre för att ni kom tillbaka till talkshow och snackade upp sommarprat.
Vill du höra vem jag tror ska sommarprata?
Vi får höras nästa år. Ja, absolut.
Johan Floderus.
Ja.
Gissar jag på.
Ja.
Jättebra gissning.
Ja, det tänkte jag också.
Men det är ju helt självklart att han får prata.
Jaha, förlåt då. Ja, att jag inte var så originell.
Men säg det då.
Ja, Katrin, vad säger du? Skötte sig
panelen? Ja, lite tilltuffsade jag, men det ska man väl vara ibland, ja, eller hur?
Ska vi bjuda tillbaka den nästa år, eller blir det för
Jo, men jag
stökigt?
Tror att det är då först man kan kalla det för tradition. För jag hade nog någon liten invändning inombords mot att det måste ske några gånger för att man ska kunna använda det ordet.
Ja, så nästa år blir det en tradition helt enkelt. Det här känns som en liten comeback idag, tycker jag idag, Katrin. Du är tillbaka, du gör liksom en comeback.
Ja, i det lilla formatet. Ja.
Och då måste man ju fråga hur det känns.
Jättetrevligt, jag har saknat dig.
För du var borta nämligen
Detsamma
hela onsdagen.
Detsamma hade du kunnat säga.
Okay.
Men äsch.
Ja, men en vacker dag. Jag har noterat att det finns andra comebacks i flödet också. Blåmusslan. Gör en stark comeback i Europa och på den svenska västkusten. Det här förbryllar forskarna, rapporterar P4 Väst. Blåmusslan har ju nästan försvunnit, ersatt av den stora japanska ostron. Men nu sker då en närmast explosionsartad tillväxt. Har du saknat blåmusslan?
Nej, men det låter väl positivt.
Ja. Jag läser också i GQ Magazine att flipfloppen gör en stilmässig comeback.
Då är jag i synk med samtiden, eftersom jag har flipflops alltid.
Hade du koll på att den var borta?
Nej, eftersom jag bär flipflops varje sommar så var den inte borta ur mitt liv.
Då undrar jag om du tillhör kategorin som hanterar flipflops som strumpor, att den ena försvinner.
Det kan hända, men inte för att jag stoppar dem i tvättmaskin.
Nej, men alltså den bara, alltså strumpor försvinner ju magiskt. Mm. Det har inget med tvättmaskin att göra. En strumpa försvinner. Och ja, alltså hur kan man säga att flipflops är tillbaka? De har, för 5 dagar sedan så sågs Bradley Cooper, känd för sin stilsäkerhet, promenera runt på Manhattan i ett par klassiska sandaler. Mer bevis än så behövs inte för GQ.
Nej.
Och till sist, den här.
Det verkar som att lövsångaren har återhämtat sig från några dåliga år.
Också glädjande besked.
Fredrik Ringmärkare i Sundre berättar att 2776 fåglar märkts i år. Dubbelt så många som i fjol, rapporterar P4 Gotland. Riktig comeback för den lilla sången.
Mm.
Det här känner jag lite grann. Det är comebacker utan att vi nästan visste att de var borta. Vad gläder dig mest? Lövsångaren, blåmusslan eller flipfloppen?
Flipflopsen.
Toppen.
De är jag jätteglad över.
Katrin, för oss tennisintresserade så har det varit en stor helg.
Ja,
en
jag har förstått det.
Ansträngande helg skulle jag personligen vilja påstå.
5 timmar och 29 minuter.
Ja, det var ju bara, nu pratar du bara om en av dagarna. I Roland Garros, franska öppna tennismästerskapen, en av de 4 Grand Slam-tävlingarna under året, så spelades finalerna i helgen. Och spelarna som före turneringen rankades som nummer 1 och 2 ställdes mot varandra både i herr- och dam-singelfinalerna. Och det där sker ju inte så ofta.
Nej.
Så att de 4 bästa i världen verkligen står där. I och med den här helgen så avslutas också då grussäsongen. Man har spelat på grus ett tag och nu så ska spelarna så snabbt som möjligt ställa om till gräs. För nästa stora Grand Slam-tävling som Wimbledon som inleds då den 30 juni. Hur stor är skillnaden, undrar man, på de här underlagen? Hur svår är den här omställningen? Men ja, vi säger välkommen tillbaka till talkshow Maria Strandlund Tomsvik, till vardags expertkommentator på Discovery Eurosport.
Tack så mycket.
Maria, vilken pers det här har varit de här 2 dagarna.
Men en ganska härlig pers.
Den är ganska härlig pers. Jag tänker, de här 2 finalerna, om du skulle berätta, förklara för någon som inte är väldigt tennisintresserad. Mm. Låt oss låtsas att det är Katrin Zimmermann. Hur stort och viktigt det här har varit i helgen?
Ja, men det är ju stort. Det är bland det största som finns i tennissammanhang. Och som du var inne på, att det är 1:an och 2:an på både dam- och herrsidan. Det är så här, okej, det är bäddat för succé. Sen så tycker jag nu i efterhand, för damfinalen spelar i lördags. Och då hon som har dominerat damsidan nu, Arina Sabalenka, hon får ju en fullständig panikattack typ där ute. Hon är så blockerad. Och spelar så dåligt, måste jag faktiskt säga. Men det gör att amerikanskan Coco Gauff klarar de svåra förhållandena jättebra och vinner. Så det blir en dramatisk match, men på helt andra sätt än vad som sen hände hos herrarna på söndagen.
Och vi stannar bara där.
Coco Gauff var ju den som du hejade på, Jonas. Ja, du måste ju vara jätteglad.
Jag var glad, men som sagt, vad det som hände under matchen var ju något som jag tror inte jag har sett på den här nivån någonsin, Maria. Vet, har du sett det? Alltså, en av spelarna får någon typ av panikångestattack nästan, känns det som. Och kan liksom inte riktigt spela det spel som hon, som vi vet att hon kan spela. Har du sett det tidigare någon gång?
Ja, alltså det har jag nog. Jag har varit med så länge nu så jag har sett det. Men det är väldigt sällan det händer i en så stor match. Och när det är en spelare som man liksom har gått ifrån och var ganska skör mentalt och jobbat upp en nivå där hon anses vara enormt stabil och stark mentalt och bara falla tillbaks till ruta ett igen. Det förvånade mig att det hände henne. Men sen är ju Coco Gauff en mästarinna på att just vinna såna här grisiga matcher, om man får kalla det det. Mm. Så det enda man kommer ihåg sen om några veckor det är ju att Coco Gauff har titeln. Ja.
Men vänta, vad sa Sabalenka efteråt då om det här sammanbrottet? Ja, och kunde hon förklara vad det var som...
Nej, men hon var väldigt öppen och ärlig. Och på gränsen då, vissa tyckte att hon inte var så respektfull mot Coco Gauff. Då. Man ska ju vara, det finns ju nästan en kutym hur man ska bete sig efter en förlust. Men jag gillar Sabalenka i det, för hon är så naken och ärlig i det där. Hon var fly förbannad, hon var så besviken. Hon sa det var jag som förlorade. Visst, du gjorde det här bra, men det var inte för att du spelade bra, det var för att jag var usel. Alltså hon var väldigt ärlig.
Sen kan man ju också säga att Sabalenka gick ut sen då typ lite senare och korrigerade
sig. Putsade till det ordentligt.
Vilket det fanns behov av, tror jag.
Och ja, sen, det gjorde det.
Och sen då här finalen på söndagen mellan då Jannik Sinner, italienaren, och Carlos Alcaraz, som är spanjor, som är då rankade 1 och 2. Och det här var ju en fruktansvärd historia för mig som då höll på Jannik Sinner. Sinner vann den första setet, han vann andra setet och man ska vinna 3. Han är på väg att vinna 3.
Sen, har ett gäng matchbollar.
Han har inte tredje set, men han förlorar tredje set, men han spelar fortfarande väldigt bra. I fjärde set så har han matchbollar, 3 stycken, och förlorar i tiebreak. Och då lämnade jag tvn. Jag orkade inte mer. Alltså, då hade jag suttit i 4 timmar och haft ångest oavbrutet och kände bara, nej, jag ger upp det här. Och så satt jag i ett annat rum och väntade på en flash att det skulle vara över. Och det kom aldrig den här flashen. För det fortsatte, så jag var tvungen att gå tillbaka till tvn och titta på det här fruktansvärda. Du som satt och tittade, hur kände du?
Jag kommenterar ju, och då får man ju faktiskt jobba på att ta bort känslorna som du är inne på lite grann. Skulle jag ha suttit och tittat på den och hejat på någon, då hade jag varit som du, helt färdig. Men jag sitter ju faktiskt och jobbar med den liksom, så... Men jag är ändå så här, jag är så otroligt glad, för man tog sig ner på jorden lite efter damfinalen då, och så har man jättehöga förväntningar på herrfinalen, och så infriar den allt och bortom det i mina ögon, både spelmässigt, fysiskt, dramatiskt, och sen är de så jädra schyssta mot varandra där ute också. Det är så sportsligt och nej, jag tycker det var full pott hela vägen.
Hur gamla är de?
De är ju 22-23 år. Ja.
Kommer det här bli de nya rivalerna som det står mellan när liksom Federer, Nadal och snart Djokovic är liksom ute ur leken?
Det kommer det bli ganska lång tid framöver, tror jag. Sen så, förut sa vi så om Federer och Nadal. Det kommer vara de här 2. Men så kom den här Djokovic och smög om och har smugit förbi. Så man vet aldrig, men inom kort närtid så finns det ingen som kommer utmana de här 2 på allvar.
Det var ju precis efter matchen där så skrev ju många, det här var en av tennishistoriens bästa finaler, Grand Slam-finaler. Det säger man ju för att man var så uppfylld av den och så tagen av den. Så här dagen efter, Maria, var det en av tennishistoriens bästa finaler?
Det är många som har ställt mig den frågan idag, och precis som du säger, när man är i det, man är så liksom engagerad, och det var så ruskigt bra. Det var som kvalitet från början till slut i 5 timmar och 29 minuter. Det skiljer 1 poäng mellan dem. Så visst, det går liksom inte att rangordna de här toppmatcherna. Jag har ju suttit och kommenterat finaler i Wimbledon mellan Djokovic och Federer, eller Nadal och Federer, som har varit så här, man tror inte att det är sant det som pågår. Men den är där uppe. Den är bland de bästa. Sen tycker jag det går liksom inte att välja ut en. Jag har svårt för det i alla fall.
Katrin, du har ju en podd som är politisk, och det här är Sveriges Radio, och det betyder ju att du ska då inte ta ställning. Man ska inte känna att du tycker det ena laget är bättre än det andra. Och så. Är det lätt, tycker du?
Mm.
Efter att ha jobbat på public service i hela mitt yrkesverksamma liv så skulle jag säga att det sitter ganska mycket i ryggmärgen.
Det är ingenting som du behöver tänka på i stunden. Och du då, Maria, är det samma sak för dig att du måste ändå, det får inte lysa igenom vad du tycker?
Nej, och jag försöker verkligen göra en så bra insats arbetsmässigt som jag kan.
Ja.
Och jag till 100%, jag håller inte på någon av dem när jag sitter där och jobbar.
Inte ens när Djokovic möter Sinner.
Jag håller inte på någon när jag jobbar. Och det är så roligt för jag får så många sms. Sluta vara så partisk. Men det är lika många åt båda hållen.
Ja, är det verkligen det? Jag kände... Ja. Jag kände
är det något du vill prata om?
Vad vill
du?
Ja, precis.
Alltså, jag vill inte påstå saker och jag vill ha synpunkter. Jag bara kände, det var väldigt positivt med Djokovic tyckte jag många gånger under den här matchen. Men ja,
var det du som mässade mig?
Från 100 olika nummer.
Ja, exakt.
Ja.
Det är så man han jobbar.
Det är väl därför man har burner phones. Men en annan fråga då, när du är sådär. Det var ju mycket kändisar på läktaren.
Ja.
Dustin Hoffman var där, han såg väldigt gammal ut. Spike Lee såg vi, Stefan Edberg, Natalie Portman. Det känns ibland som när man är kommentator att bildproducenten stannar vid någon lokal kändis och det blir tyst i rutan och man förstår att här ska man prata om vem det är.
Ja, men alltså,
får du panik då när du inte känner igen dem?
Nej, jag får noll panik. Ja. Jag och Jonas Björkman som jag ofta sitter med de här sammanhangen, vi blottar ju att vi kan ingenting om de här. Vi har tur när det kommer sådana som Spike Lee och Dustin Hoffman och Natalie Portman som vi kan.
Ja.
Men när man tar in det där fina folket då är vi inte så bra.
Det var två stycken till rutan, två lite yngre män som
jag vet hela tiden.
Kameran stannade fin hela tiden. Du visste inte vilka det var. Jag hade ingen aning. Jag tänkte det här måste vara franska lokalkändisar, tänkte jag till slut.
Ja. Och sen blir det pinsamt på vissa när man det där borde jag verkligen kunna. Men vi är där för att göra något annat. Så jag hoppas att folk förlåter oss.
Apropå publik, Maria, det är också så att det finns några människor som är utklädda till morötter i publiken.
Mm.
Berätta, vad är det för någonting?
Nej, men de är ju Jannik Sinners fans. Carottas kallar de sig. Och det har ju med hans hårfärg att göra.
Ja.
Och han köper ju det helt. Han har väl försökt byta det där lite och liksom bli räven istället.
Ja.
Jag vet inte om det är någon
känner
management.
Känner han inte till kurdiska räven? Det är ju lite taget.
Ja, det är taget.
Just för tillfället.
Vi bör ta ett snack faktiskt. Jag tror inte räven har slagit igenom heller, så vi kanske slipper det.
Ja, de är märkliga. Men det här kommer ju fortsätta. Och precis som du säger, Jannik Sinner och Carlos Alcaraz kommer fortsätta att slåss med varandra.
Och då ska jag, tror jag heja på Alcaraz.
Gör det.
Och tänker claima retroaktivt. Glädje över segern i Franska öppna. 1-0 till mig gentemot dig, Jonas.
Det är så du jobbar. Alcaraz vinner ju ofta femsetsmatcher. Det har ju varit en sanning nu. Och han vann ju nu igen i en femsetare och Sinner förlorade. Sinner vinner på snabbare underlag. Nästa turnering är ett snabbare underlag, även om gräs är speciellt på andra sätt. Vad tror du avslutningsvis, Maria? Får vi se dem i final och kommer det bli samma resultat eller något annat?
Vet inte, men jag tror att det är de två eller Djokovic som står i final i Wimbledon.
Just det, för du gillar väl honom.
Lägg lite av.
Okej, tack så hemskt mycket för att du kom och pratade tennis igen i talkshow.
Tack.
Vi kan byta om du vill. Så att jag tar över Sinner eftersom jag vurmar lite för Italien.
För att du kände nu att Sinner kommer vinna Wimbledon istället för det är snabbare. Det är så simpelt, Catherine. Det är så simpelt tycker jag. Ja. Du, nya oroligheter i USA i natt.
Mm.
Och rapporterna om demonstrationerna i Los Angeles har vi hört om i nyhetssändningarna idag och kommer säkert få höra om imorgon igen. Upprinnelsen är ju ICE-polisernas sätt att arbeta. De här som ska försöka hitta papperslösa och kasta ut dem ur landet. I Miami så finns det många som vittnar om scener som känns nästan otroliga. Hur ICE-poliserna väntar vid trafikljus på att slita ut folk ur sina bilar. Vem som helst för att kontrollera att alla papper är i ordning. De slår in dörrar till hus, stormar in på arbetsplatser. Så att, kort sagt, man förstår att det finns en protest och det är ju de demonstrationer vi ser i Los Angeles.
Och är det så att de inte får göra det, kolla människor bara på hud eller hårfärg, utan det måste finnas någon annan brottsmisstanke?
Nej, alltså det är väl, vi hade Reva här under en period. Det var väl ungefär snarlikt?
Då pratade man ju om rasprofilering, för då var det ju så att man skulle skärpa att människor som inte hade rätt att vara i Sverige skulle lämna landet. Och då pratade man ju om i tunnelbanan att människor blev plockade bara utifrån hur de såg ut. Och det blev ju en ganska
het debatt om det.
Och det är exakt det som sker just nu i Los Angeles. Men att Trump-administrationen skickar nationalgardet, alltså militär, till Los Angeles trots att ingen myndighet i LA har efterfrågat det, det handlar, tror jag, om mellanårsvalet. Det är åtminstone min analys. Så får man ta den för vad den är. Trump-administrationen behöver ju presentera en yttre fiende, och eftersom Ryssland är man ju, har man ju en god relation till idag, så är det woke-eliten man försöker utmåla. Och var finns den? Den finns på universiteten, Harvard i synnerhet, och i Kalifornien. Den här staten där demokraterna styr och som alltid har varit woke. Så tv-bilder på de riktiga amerikanerna, de som kommer i uniform med maskingevär som i nationalgardet, som slår ner woke-demonstranterna, det kommer bli mumma när det är dags att göra reklamfilmer till, för valet till kongressen nästa år, tror jag. Vad tror du? Skulle Gina Lindberg vara imponerad av den analysen?
Vi får väl höra när hon gör sitt sommarprat.
Ja, eller efter klockan 16 då Studio 1 kommer prata med Gina Lindberg om just det här. Katrin, har du några rabarber i din trädgård?
Det har jag inte, men jag har faktiskt fått för mig att rabarber är någorlunda lättodlat. Och eftersom jag har allt annat än gröna fingrar, alltså jag har ju till och med misslyckats med mynta. Mm-hmm. Som ju folk annars verkar tycka att det är som ogräs ungefär, att det inte kan gå fel. Men så har jag varit lite sugen på rabarber. Mm. Kanske skulle kunna lyckas med det.
Undrar lite grann över den allra första personen som kom på att den här skälken var något att stoppa i munnen. För att gnaga på en rabarber, det är väl inte...
Surt, syrligt.
Ja, du har helt enkelt gjort det.
Mm. Alltså jag känner hur det rinner till saliv bara du säger det här.
Så kort sagt, tycker du inte alls att det är konstigt att någon stoppade in den där skälken i munnen och gnagde på den? Du har gjort det själv helt enkelt.
Har vi inte alla det?
Ja, det är en sån där retorisk fråga som man måste svara ja på, tycker jag. Det finns ju hundratals...
Du och jag tillsammans. Det är liksom kollegialt.
Säger du att det är så är det så. Vi befinner oss mitt uppe i rabarbersäsongen, och för att berätta mer om den här vackra skälken så hälsar vi Carl-Fredrik Gustafsson välkommen till talkshow, också känd som Carl-Fredrik på Äcklaholm. Hej Carl-Fredrik!
Hej på er, tack så mycket!
Du befinner dig i Skåne, Carl-Fredrik, i en studio i Malmö. Hur mår dina rabarber?
Mina rabarber mår riktigt bra efter det senaste tidens regn. Det såg lite illa ut där när torkan slog till, men när regnen kom så blev den styv och fruktig igen.
Hur lång är rabarbersäsongen?
Ja, men den är relativt lång. Den börjar ju tidigt. Det är ju bland det första som vaknar i trädgården som man kan skörda, lite beroende på var i landet man befinner sig. Sen så finns ju bladen och skälkarna där nästan hela sommaren till långt in på hösten. Men jag brukar säga att fram till midsommar så är högsäsongen för rabarber.
Jag såg ett klipp på dig där du hade hittat årets första rabarberknopp.
Ja.
Och du var så uppspelt.
Ja, men blir inte du där när du ser den första rabarberknoppen på våren?
Jag kommer att bli det från och med nu.
Ja, det är jag helt säker på.
Berätta, alltså, är det så att ju tidigare på, när du säger att säsongen pikar då nu eller, och det är bra fram till midsommar, men de finns senare också. Är de då bättre nu helt enkelt? De är godare nu?
Ja, men absolut. Sen kan de bli lite träiga längre fram på säsongen. Så de är mer mjälla och späda ju tidigare man skördar dem egentligen. Och för att få de allra finaste primörerna så ska man odla glasrabarber. Och det är egentligen inte en sorts rabarber utan en odlingsteknik som härstammar från viktorianska eran. Vi pratar England, 1800-talet och Frankrike. Då ser man till att de inte får något ljus och därav inget klorofyll. Så då blir de helt glaslika, därav namnet glasrabarber.
Oj, och för det finns otroligt många olika rabarbersorter. Det är som lite som äpplen, va? Det finns liksom...
Ja, men absolut. Det finns hur många sorter som helst. Victoria är väl en av de sorterna som de flesta känner till och kanske odlar i sina trädgårdar. Men min favorit är en som heter Red Champagne, eller Champagne Red, som är en gammal engelsk sort som har lite mer sötma i sig, så man behöver inte sockra den så mycket. Nu tycker jag ju om det syrliga, men ja, ni förstår att många kanske vill ha lite socker på sina rabarber.
Verkligen. Men om jag går ut i en vanlig butik och köper rabarber, då har jag bara missat att det inte står att jag har alternativa sorter att välja bland, eller finns det bara en sort i de flesta butiker?
Det beror nog lite på vart du handlar såklart, ja. Men jag tror att ju mer vi efterfrågar, jag menar till exempel svenska äpplen vill vi ha i säsong, eller hur, och inte bara massa import, även om det finns bra varianter där också. Likadant tror jag det är med rabarben. Det börjar ploppa upp rabarberfestivaler som har funnits i trädgårdslandet England sedan århundraden tillbaka, men jag tror att om vi visar vårt intresse och engagemang, då kommer också handeln svara efter det.
Så Så jag ska gå in nästa gång och fråga efter red champagne helt enkelt.
Ja, men eller hur? Och då kan du ju lägga rabarber på kanske den sista bunten red champagne. Och det här uttrycket, det är ju ett gammalt uttryck som kommer från att lägga embargo på. Alltså att beslagta eller ta något. Men i folkmun så tyckte man det där var så svårt att säga. Så då sa man istället att lägga rabarber på.
Så det är en missuppfattning helt enkelt?
Jajamän, helt klart.
Embargo, rabarber, inte ja. Enorm skillnad i svårighetsgrad när det gäller att uttala.
Nej, och jag tycker inte ens att det liknar varandra speciellt mycket. Men det är sånt här lär man sig, tycker jag, när man lyssnar på dig, Carl-Fredrik. Och när man därför sen lyssnar på talkshow i förlängningen. Berätta om när du senast var ute och skördade rabarber. Vad gör man det på morgnar eller kvällar? När går du ut och hur går det till?
Ja, men jag älskar att gå runt i min morgonrock med koppen kaffe på morgonen och hälsa mina blommor god morgon. Och det är inte omöjligt att jag skördar lite rabarber om jag ska göra något trevligt med den framåt dagen eller kvällningen. Men senast jag skördade, det var faktiskt innan jag åkte hit till studion i Malmö. För jag tänkte att när jag sitter här i studion och pratar med er om rabarber så måste jag ju kunna känna den här doften av det lite syrliga. Och faktiskt en blomställning också. För det är ju, den ska man ju också egentligen nypa bort. Så den råkade jag kvar hemma i rabatten. Den där, just den här rabarben växte då.
Vad är rabarber för typ av växt? Vad tillhör den för familj? Alltså?
Ja, men rent botaniskt så är det en grönsak.
Ja.
Mm. Och köksmässigt så använder vi den väl ofta som en frukt, mycket desserter och så. Men det finns ju att man gör chutney och andra saker som passar bättre än bara till det söta just. Så botaniskt som grönsak och så använder vi den allra mest som en frukt ändå.
Mm. Och vad tycker du då personligen? Är den bäst som en frukt eller en grönsak?
Det spelar nog ju faktiskt ingen större roll för att jag älskar den att ha den både som paj och kräm och jag kan drömma om barndomens kräm som farmor gjorde till exempel. Men en chutney med rabarber är ju så jäkla gott, ursäkta uttrycket, med lite sting i kanske från chili eller kanel till exempel. Och på tal om kanel, en gång i tiden så var faktiskt rabarber dyrare än kanel som handelsvara. Vi pratar 1200-talet och den har en historia långt tillbaka, 2700 år före Kristus. Så var det en medicinalväxt som har varit så ända fram till medeltiden. Och den kom ju inte till Sverige förrän ungefär 1600-talet. Liksom.
Och när den var en medicinalväxt, vad ansågs den bota då?
Ja, den hade laxerande effekter framförallt. Så det var framförallt att bota magåkommor och se till att få fart på magen.
Och nu får man då leka detektiv och förstå att du har sagt dels att det var bra med regnet för rabarbern och sen har du sagt att det också går att odla glasrabarber helt utan sol.
Mm. Eller ska odlas utan sol, tidigt på våren pratar vi om då. Mm.
Ja, så då förstår jag att ska man bli rabarberodlare så är vatten viktigare än sol helt enkelt.
Ja, fast generellt så är ett soligt läge att föredra. Det jag pratade om förut var den här delikatessen glasrabarber. Då använder man en glasklocka eller man kan ha en upp- och nedvänd hink eller någonting och sätta över plantan var man än odlar den. I landet, pallkragen eller krukan på balkongen. Just för att den inte ska få ljus och så den upp och iväg så får man de här glaslika, fina, underbara skälkarna att skörda tidigt. Annars, soligt läge, näringsrik jord, vattna vid torka, ta bort blomstänglar som tar onödig kraft från plantan och dela plantan var 5:e till 10:e år. Det finns exempel som har blivit 100 år gamla men ofta har man delat dem för när rabarber kan sluta producera härliga skälkar. Och varför då? Jo, för att den blir lite trött. Så då ska man dela den så den får ny energi. Och det här gör man tidigt på våren eller sent på hösten.
Jag tycker ju också att rabarberkräm och rabarberpaj är väldigt gott. Mitt problem med rabarber är att jag tycker att man kan bli så himla sträv på tänderna. Och att det känns lite ohärligt. Har du något knep där? Känner ni inte igen det här?
Godborsta tänderna.
Nej, men du ser också helt oförstående ut, Jonas.
Nej, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Men... Jag också, för att vi har det här programmet ihop och har en slags kollegial idé om att vi ska hålla med varandra. Så jag håller med. Men kan det lösa sig med lite, om man tar en paj så har man till exempel lite grädde till pajen, lite glass till pajen. Kan det vara lätta upp i munnen? Alltså, det är en fråga, Katrin.
Till mig?
Ja.
Jag är osäker på om du tar bort strävheten.
Jag kände att det var du som hade problemet.
Jag trodde att Carl-Fredrik kanske bara skulle säga att tricket är att du har i en nypa salt när du kokar rabarbern eller något.
Nej, riktigt så, något sånt trick finns inte. Men det är klart att det finns en syra och en strävhet i rabarber. Och det är väl bland annat därför man älskar den, eller hur? Mm. Och det är ju kontrasterna i livet som gör det extra intressant att leva. Så lite socker på rabarbern så blir det bäst av två världar. Alltså både sötma och syra. Och annars blir det bara tråkigt och platt, eller hur? Men på tal om något annat härligt för att få en bättre andedräkt, så persilja, så ta lite bladpersilja och stoppa i munnen efteråt.
Toppen.
Konkret tips. Och det låter som du säger att man kan odla rabarber både på i en balkong eller en kruka, och man kan till och med odla glasrabarber, eller försöka åtminstone genom att ställa en hink över krukan. Om man ska komma igång då, Carl-Fredrik, vad börjar man med? Vad är det första man gör för att komma igång med sin rabarberodling?
Ja, då måste du ha en rabarberplanta, en rabarberrot eller planta. Antingen får du den utav någon, en granne eller vän eller släkting eller vem det nu kan vara, eller så går du och köper dig en planta. Och ja, den här ska du vårda som om det vore din familjemedlem, och då vill du se till att den kommer igång ordentligt i början. Näringsrik jord, ett soligt läge, men kom ihåg att vattna också. Sen ska du vara lite sådär försiktig med den det första året. Skörda inte för mycket. Låt den etablera rötter och växa till sig. Sen kan du skörda under många år framåt tills det är dags att dela den. Och då får du fler plantor. Kan du bort en planta kanske till den du fick en utav.
Jag tycker det låter lysande. Det här känns som någonting som är lätt att starta med och börja med. Avslutningsvis då, Carl-Fredrik, vi pratar ju ofta som sagt om rabarberpaj och rabarberkräm. Du har pratat lite om chutney. Finns det någon oväntad smakkombination? Vi har rabarber och någonting som vi inte kanske har prövat förut som du kan rekommendera.
Ja, men oväntat, jag vet inte riktigt egentligen, men det är så här att min man Petter, han brukar alltid göra rabarbersnaps till midsommar. Så det är bland den godaste snaps som finns och passar väldigt bra just till sommarens högtider. Så skörda rabarber, och så är det ju citron, och så lite vaniljsocker, och så sprit, och sen får det där stå och dra, och så silar man av det. Och det blir så vackert rosa också.
Det låter fantastiskt. Jag är lite osäker på public service-delen av det här, men det låter ändå fantastiskt.
Bra också, men alkoholfritt går jättebra. Ja.
Stort tack, Carl-Fredrik, för att du ville vara med i talkshow och prata rabarber.
Tack så mycket, tack.
Kanske vi ska få kulturnytt nu med Carmen Dickson. Det ska handla om en klassisk radioföljetong och bok som till slut blir tv-serie.
Ja, precis. Maria Gripes Torduven flyger i skymningen. För i sommar är det premiär för tv-serien. Men Maria Gripe ville inte att den skulle filmatiseras. Det här säger arkivarien och historikern Lisa Kviberg som skrev brev till Maria Gripe 1990.
Jag var ju 13-14 år då och läste hennes böcker och skrev på brev till henne. Och bland annat frågade då om Torduven skulle bli film eller tv-serie. Och jag fick ett svar där de berättade att det hade varit aktuellt ett par gånger att lyfta den frågan, men att hon inte ville det helt enkelt.
Som alltid i Maria Gripes böcker händer det mystiska saker i Torduven flyger i skymningen. Bland annat får de tre ungdomarna Jonas, Annika och David höra viskningar på ett kassettband. Och så hittar de gamla brev om att det ska finnas en staty från Egypten i deras lilla samhälle. Men Maria Gripe skrev alltså till Lisa Kviberg att hon inte ville att hennes bok, som först sändes som radioföljetong av henne och Kai Pollack, skulle bli tv-serie.
Hon tyckte att det skulle kunna bli en bildjakt på egyptiska statyer när boken egentligen innehåller så mycket annat. Det är ju i stort en ljudupplevelse med de här viskningarna och så.
Vad tänkte du när du fick det svaret?
Jag blev lite besviken. Jag var 13-14 år och ville ha henne i alla medier och form.
När Lisa Kviberg för första gången hörde talas om adaptionen av Torduven flyger i skymningen var Maria Gripes brev det första hon tänkte på.
Jag är lite orolig att det ska bli som Maria skrev i brevet till mig, att det skulle bli en platt berättelse där man förlorar den här ljudupplevelsen och det djupare meningen med boken. Å andra sidan så har jag sett vilka skådespelare som är med, och jag tror det kan bli en bra berättelse ändå.
Sist här Lisa Kviberg, och tv-serien görs med tillstånd av rättighetsinnehavarna, bland annat Maria Gripes dotter, författaren Camilla Gripe. Hon säger till Kulturnytt att hon inte känt till sin mammas ovilja och att hon själv är nyfiken på att se serien. Reporter var Lina Kalmteg. Kompositören Tatjana Novak i Göteborg har sin mamma i krigets Ukraina. Varje dag i 3 år har de pratat i telefon och sjungit tillsammans. Och de samtalen har nu blivit musik.
Det är otroligt fint och vackert att jag kan lyssna på henne, och hon lyfter upp mig så mycket. Hon har så vacker röst och jätteung röst också. I början det är jag som lyfte upp henne och sjöng för henne och spelat. Och nu är det ofta som hon gör det faktiskt.
Valentina Novak är 91 år och bor i huvudstaden Kiev. Och Tatjana berättar att de ryska attackerna nu sker helt nära mammans hem.
Hon försöker att inte prata om krig så mycket. Men om hon måste, då vet hon att hon kan.
Vi ska ringa till din mamma. Hon är förberedd nu. Ja. Om jag lånar din telefon så kopplar in den i mixerbordet.
Precis. Здравствуй, родная моя, солнышко. Ты меня слышишь?
Я слышу, хорошо.
Розочка Говори. Моя, солнышко мое, любимая моя, как ты чувствуешь себя?
De här samtalen har de haft varje dag sedan kriget startade.
Hon blir väldigt glad, sa hon, och uppskattar väldigt mycket när du ringer. Och du är också väldigt berörd, att gärna var fint.
Спасибо. Спасибо, солнышко. Люблю тебя. Ja.
Har ni någonsin pratat om det här, att det kanske är vårt sista samtal?
Jo, det gör vi ofta, och det är så vackert. Min mamma är så stark, och hon kanske ger mig tips till och med hur jag ska klara det.
Reportrar här Teddy Pankowski och Niklas Malmberg, P4 Göteborg. Det brittiska bandet Pulp hade stora hits som Common People och Disco 2000 på 90-talet. Och nu är de efter en lång tystnad tillbaka med albumet More. Something stopped me, dead in my tracks.
I was headed for disaster and then I turned back. Jarvis Cocker, frontman i Pulp, var en gång kungen av cool i snäv kostym och mods frisyr, som sålde album i drivor, stod på de största scenerna och sjöng om att ragga konstskoletjejer från överklassen över en rom och cola. Det har gått 24 år sedan deras senaste album, och numera funderar han delvis på nya saker. På kärlek som bleknar i ett långt förhållande, tills den är lika svag som kylskåpets surrande och märks av först när den slutgiltigt försvinner. Raggar gör han, så här dags i livet, på parkeringen till bondens marknad. Den återhållsamt pulserande Farmers Market är ett av de spår jag kommer att återvända till på More. Bilden av flört och förälskelse i medelåldern är gullig och rörande, medan stompiga grown-ups sätter fingret på precis hur pisstråkigt vuxenvarandet också kan vara.
Och Pulps nya album More får en stark trea i betyg av vår recensent Anton Bennebrandt. Sist ut i Kulturnytt.
Tack så mycket, Carmen, för Kulturnytt. Oj, vi hör någonting i radion. Spännande. Ja. Vi har ju pratat om... Vad kan det här vara för någonting?
Det kanske är någon som försöker ta över vår sändning. Nej, det är det väl inte. Men något läcker ju in här i alla fall.
Ja, det är spännande. Mm. Hörrni, vi är ju i princip färdiga med talkshow för idag. Vi ska ha lyssnat på talkshow imorgon också. Vad får vi höra då, Katrin?
Då kommer kocken Björn Fransén hit. Han har ju blivit historisk. Han har nu 3 restauranger med 3 Guide Michelin-stjärnor i och med att hans ganska nyöppnade ställe i Dubai efter bara ett drygt halvår har fått 3 stjärnor. Fattar du den pressen?
Otroligt. Och det är den enda person som... Det är den enda köksmästare som har 3 stjärnor. 3 restauranger med 3 stjärnor. Det är otroligt faktiskt. Ja, det ska vi få lyssna på imorgon. Nu hör vi någonting annat i bakgrunden. Det är en spännande avslutning ändå på sändningen. Vi ska säga att sändningstekniker idag var Mikael Sarabi. Dagens producent var Fabian Assebäck.
Vi har hört en återutsändning av måndagens talkshow. Om 2 minuter slår klockan 1 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 1:02.
Sverige har en hög arbetslöshet. Vad hände med arbetsförmedlingen och vems fel är det? Forna vänner nu i århundradets gräl om Trump, Musk och The Big Bill. Hör också konstnären Britta Marakat Labba och Mr. Nobody mot Vladimir Putin. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen SR Play.
Och även här i P1 denna natt mot tisdag om drygt 2 minuter. Godmorgon världen med Jesper Lindå.
Helena Isén, blir rapporten om invandringens kostnader ett slagträ i debatten?
Det finns nog de som hoppas det, men hela frågan är mindre infekterad idag.
Fredrik Furtenbach, vem har störst anledning att deppa över SCBs nya mätning?
Då får man nog välja Moderaterna som leder en regering som ligger långt under oppositionen.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 1.
Kaliforniens guvernör, demokraten Gavin Newsom, kritiserar president Trumps beslut om att skicka 700 marinkårssoldater till Los Angeles där massiva protester pågår. Newsom skriver på X att amerikanska marinkårssoldater inte borde ställas mot sina landsmän på amerikansk mark för att uppfylla en diktatorisk presidents galna fantasi. Sverige nu. Skolpersonal vittnar om en allt tuffare arbetsmiljö med krav och hot från föräldrar. Ulrika, som egentligen heter något annat och vars röst är utbytt, är biträdande rektor i Malmö.
Det är en skillnad nu och för 10-20 år sedan. Då var det vi som ägde besluten, men nu kommer våra föräldrar hit och vill bestämma.
På hennes skola fick en pappa tillträdesförbud efter att ha varit aggressiv och hotfull upprepade gånger. När vårdnadshavare beter sig hotfullt kan rektorer utfärda tillträdesförbud och porta dem från skolorna. P4 Malmöhus, Göteborg och Stockholm har tillsammans granskat alla tillträdesförbud, ett 30-tal, de senaste 5 åren på de kommunala grundskolorna i Sveriges storstäder. I Göteborg blev en mamma portad efter att ha hotat att strypa en lärare om hennes barn inte skulle få minst C i betyg. Och i Stockholm hotade en pappa att bryta nacken på en pedagog efter en incident där barnet slagit skolpersonal. Andreas Lindahl är ordförande i Malmö för fackförbundet Sveriges lärare.
Det är helt oacceptabelt. Det är ingenting som kan rättfärdiga och försvara att man gässar på med hot till lärare och personal.
Reporter P4 Malmöhus Joel Sund tillsammans med P4 Göteborg och Stockholm. Funkpionjären Sly Stone är död. Han slog igenom på 1960-talet och var frontman i gruppen Sly and the Family Stone, känd för låtarna Dance to the Music och Family Affair. Han blev 82 år gammal. Ekot Evelina Kulp.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot tisdag den 10 juni. Och här i P1 ska vi än en gång sända Godmorgon världen från i söndags. Programledare Jesper Lindå.
Stort gap mellan de politiska blocken. Är Moderaterna ett krisparti? Och vem tar ansvar för arbetsförmedlingen?
De här lokalerna hade vi ju när vi fortfarande hade väldigt mycket. Alltså att man kunde komma på spontanbesök.
Men det kan man inte längre.
Inte spontana besök.
Sen möt läraren som gjorde film om den ryska krigspropagandan.
Med kriget kom propagandan, men också verkligheten. Unga killar som nyss gått i skolan och som nu skickades till fronten.
I strasne. Nu är det strasne. Det är ju nästan strasne.
Hör om bortglömda kvinnliga datorpionjärer, krönika av Amat Levin och panelen om 16 000 fängelseår. I vår andra timme, Washington, om ett kompisgräl och Donald Trumps nya skattevapen. Vi besöker de mycket gamla olivträdens Libanon och hör ett samtal med konstnären Britta Marakat Labba.
Jag vill ju berätta om det som händer. Och med mina bilder vill jag också då, när jag berättar, få besökarna eller de som ser på mina bilder bli väldigt, väldigt nyfikna på den kultur som jag tillhör, den samiska kulturen.
Aktuell med stor utställning på Moderna Museet. Reportage om kampen mot vatten på Falsterbonäset och ett kåseri av Mark Levengård. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, gapet mellan de två politiska blocken denna vår är nästan 13%. Det visade Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som kom i veckan. Regeringen leds ju av Moderaterna och Ulf Kristersson, och Moderaterna kommer att gå till val på att få ett nytt förtroende. Men hur mås det i partiet?
Det här har inte hänt i svensk politik, att ett parti får böter på 3 miljoner kronor. Och då kan man inte bara skylla ifrån sig. Då får man ta sitt ansvar och ställa sin plats till förfogande.
Jag tycker att det är jätteviktigt för mig personligen att påpeka, eftersom jag vill ha tillväxt, att den här politiken som vänstersidan nu vill ha, den leder inte till bättre tillväxt.
Då kan man välja mellan att fortsätta framåt och få ordning på Sverige, eller göra den här farliga vänstersvängen som vi har varnat för.
Moderaterna hör ni här Karin Enström, Elisabeth Svantesson, om just Socialdemokraterna. En fokusering som en del höjt på ögonbrynen för. My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. God morgon, välkommen.
God morgon, tack.
Vad är din bild då? Hur mås det i Moderaterna idag?
Vi hade nog inte riktigt förstått hur illa det var förrän Socialdemokraternas kongress rullade igång där förra veckan. Och den här totala fixeringen vid vad Socialdemokraterna gör dök upp i Moderaterna. De samlade i stort sett hela sin kår och gick ut och pratade om den här vänstersvängen till exempel och andra typer av politiska attacker, istället för att prata om sin egen politik. Eller kanske bara hantera att det inte har varit så bra under i Moderaterna under våren.
Vad är det tecken på att man talar om någonting annat än vad man vill?
För Moderaternas del så har det varit väldigt mycket oro kring den här stora SCB-undersökningen som du nämnde här i början, där det var ett stort gap nu. Det handlar ju om att man har under våren haft en period där det har varit ganska mycket turbulens i partiet kring olika utnämningar, men det har också varit turbulens i regeringsunderlaget som har spilt över på Moderaterna eftersom de leder den här regeringen. Och man har sett en viss oro. De var ganska nöjda för några månader sedan. Och sen så har det liksom gått åt det sämre. Och jag tror att det fanns väldigt mycket tankar kring vad som skulle kunna hända kring SCB-mätningen. För i Moderaterna finns det så här smärtgränser i opinionen när det blir riktigt mycket bråk i partiet och att det kommer stora, man ifrågasätter ledningen ifall man når de här gränserna. Egentligen är det 18% ungefär.
Så det är ett 18%
parti. I SCB. Och nu kommer de ju över det, men det såg ju ändå väldigt illa ut för regeringsunderlaget och regeringen i den här mätningen.
Mm. Ni på Aftonbladet har rapporterat mycket inifrån partiet på senare tid. Hur resonerar Moderater ni träffat på och samtalar med?
Man är ju missnöjda med den här ledningen, och det stora missnöjet handlar om att man tycker att man inte har krisinsikt. Och det här blev ju inte bättre av den här totala fixeringen vid Socialdemokraterna, att man då istället för att hantera att partiet internt sysslade med att göra Socialdemokraterna till den stol som man tycker att de ändå tycker att de är, om man ska dra det lite långt. Och då finns det ett missnöje nu. Och vi ska också påminna oss om att det är, vad ska man säga, prekära tider i ett parti, för det är nomineringstider. Och då, om ett parti minskar, om det blir turbulent, då slåss människor om sina platser. Det här är liksom den sämsta tiden i ett parti att inte ha det så bra. För att nu kommer liksom knivarna fram när man ska hamna på listor och valbar plats.
Mm. Missnöje med ledningen, säger du. Hur viktig är just bilden av Ulf Kristersson här?
Den är väldigt viktig, och någonting som hänt i Moderaterna under våren som har varit ett problem, det är ju att i alla partier, om det blir turbulens, om det blir skandaler, nu pratar jag lite om Landerholm-affären, jag pratar om det som hände när man skulle utnämna nästa nationella rådgivare, som det här med Thyberg och vad som hände kring det, då försöker man ju i partier hålla det borta från partiledaren, så att väljarna inte ska liksom minska sin tillit till den främsta talespersonen för ett parti. Det finns liksom ändå en galjonsfigur kvar som man kan freda från politiska skandaler. Men här är det Ulf Kristersson själv som är involverad i dem. Och då blir det ju stora problem för ett parti.
Alltså, om man tittar tillbaka ändå under den här regeringstiden, så här, vad har fungerat då med Kristersson som statsminister?
Alltså, det är inte så att han inte har fungerat som statsminister. Han har ju, de skulle själva säga att den stora framgången är ju att de har tagit Sverige in i NATO. Det är svåra tider, det är hög inflation, det är krig, det är liksom ekonomisk turbulens. Så det är ju svåra tider, men i det så vill ju man få ha ett starkt ledarskap. Och det som man känner nu också är att man har misslyckats med det här att samlas runt flaggan när det blir dåligt. Sen har man ju också ett stundande problem, och det är ju att man gick ju till val på att bryta liksom gängkriminaliteten och och det våldet i samhället. Och det har vi ju då under våren haft några uppmärksammade våldsdåd. Och det gör ju också att man förstärker bilden av att man inte har lyckats leva upp till det här vallöftet. Det är ju 1,5 år kvar till valet, så mycket kan ju hända, men det kan ju också inte bli bättre. Och det skapar ju också oro inom Moderaterna.
Är Moderaternas parti skriande behov av resultat, eller?
Alla partier är alltid i skriande behov av resultat. Men samtidigt har man ju gått ut och sagt att det är nu som man ska skörda de frukterna av det man har sått med Tidöavtalet. Så det har ju... Det är ganska mycket som hänger